P4 Extra, vi är faktiskt slut för idag. Idag fick vi en rapport från sista dagen av Sweden Rock, där man ju har drabbats av ett 70-tal personer som har fått sina mobiltelefoner stulna. Kim Andersson var här och pratade om hur han blev en av världens bästa handbollsspelare, om vad det gjorde med honom att växa upp i ett hem med missbruk. Den podden kommer ut alldeles strax i Sveriges Radio Play-appen om du söker på P4 Extra-gästen. Tekniker idag var Christian Jangegård, research Andrea Jubrick och producent Tor Danielsson. Själv heter jag Svetlana Pastohovic. Hoppas att vi hörs imorgon igen när vi ska snacka bland annat om K-pop. Ekot nu, Per Hedberg.
Och först i Ekots 15 nyheter gäller det bemanningen av vården under sommaren. Tidigare idag har vi ju kunnat höra att regionerna anser att det ser bättre ut än i fjol. Men nu visar det sig att facket inte alls delar den bilden. Enligt Sineva Ribeiro, som är ordförande för Vårdförbundet, är läget istället på många håll mer ansträngt än i fjol.
När vi frågar våra förtroendevalda inför sommaren så säger man att 16 av 21 regioner, där ser det faktiskt värre ut.
När Ekot frågade regionernas ledning om möjligheten att bemanna verksamheten under sommaren jämfört med i fjol svarade 10 att det ser bättre ut, 2 att det ser sämre ut och övriga oförändrat. På frågan vilka verksamheter som är svårast att bemanna under sommaren nämner många akuten och förlossningen, och flera nämner också vårdcentralerna.
Sommaren blottlägger hälso- och sjukvårdens svagheter varje år, och det är väldigt tydligt, och det handlar ju om kompetensförsörjningen.
Regionernas lösningar handlar ofta om att man fokuserar på akut vård och skjuter upp det som kan vänta. Att man samarbetar mellan avdelningar och vårdcentraler, tar in hyrpersonal och erbjuder ordinarie personal olika former av ersättning för att jobba under de intensivaste semesterveckorna. Ann-Katrin Eriksson är sjuksköterska på akuten på Centralsjukhuset i Karlstad.
Det är ju hatkärlek alltid till sommaren när man ser fram emot sin ledighet. Men man vet också att det är ganska tungt när man inte har semester.
Och reporter här var Thomas Hedman i samarbete med P4 Gävleborg. Från USA rapporteras att Elon Musk nu har raderat flera kritiska inlägg om USAs president Donald Trump från sin plattform X. I dagarna har ju Musk i en serie inlägg angripit Donald Trump. Han har bland annat hävdat att Trump förekommer i utredningen av sexhandelshärvan kring Jeffrey Epstein. Men enligt The Telegraph är det inlägget ett av dem som Musk nu har raderat. 4 personer har dött efter en våldsam brand i ett 10-våningshus i Reims i Frankrike. Ett batteri till en elskoter tros ha orsakat branden. Brandkåren ska ha behövt över 3 timmar för att kunna släcka branden i 10-våningshuset. Vädret ikväll och i natt blir det skurar på många håll. Imorgon söndag får Götaland skurar av och till, men på Öland och Gotland en del sol, 12-18 grader. Svealand växlande molnighet med skurar och 12-20 grader. Södra Norrland först sol, men under eftermiddagen regnskurar, 15-20 grader. Norra Norrland regn som drar bort och följs av uppsprickande molntäcke, 10-15 grader, i fjällen svalare. Det var Ekot med Per Edberg.
Det var Sveriges nationaldag igår, men det blev Norges stora kväll. Och idag hör vi euforin i vårt grannland efter succén i VM-kvalet i fotboll mot självaste Italien.
Norge 3, Italia 0. Smak på den. Norge 3, Italia 0. Och jag syns i detta ögonblick så kan vi se att Norge är bäst i världen.
Ja, välkomna till Sport Extra och den norska glädjen och den italienska kritiken.
Men den 6 juni var ändå Sveriges dag också, med svensk träningsseger mot Ungern och svensk rekord i friidrott när Samuel Pilström raderade ut Andreas Almgrens rekord på 1500 meter.
Så låt oss gotta oss i det också om en liten stund, men vi ska följa 2 topplag i damallsvenskan.
Ett lite oväntat toppmöte kanske i Malmö där hemmalaget nykomlingarna MFF ligger på fjärde plats mot skrällettan. Det får man ändå säga, Djurgården som toppar tabellen 2 poäng före Hammarby och som fortfarande inte har förlorat en enda match när vi snart är halvvägs inne i den damallsvenska serien. 2 oväntade förändringar i Djurgården startelva. Både anfallsessen Paulin Hammarlund och Mimmi Larsson saknas. Hammarlund skadad, Mimmi Larsson på bänken. I Malmö är norska viktiga Sara Fornäs tillbaka på toppmatchen. Har pågått snart 5 minuter, det står 0-0.
Andreas Mats bevakar toppmötet och om en timme sänder vi också från Alingsås mot Kristianstad.
Och i franska öppna tennisen startar damernas final nu mellan de toppsidade stjärnorna Arina Sabalenka och Coco Gauff.
I vår sommarserie där vi träffar svenska vinterstjärnor är det dags för skidparet Ebba Andersson och Gustav Berglund som laddar för sin första sommar som husägare.
Vi har ju för första gången en trädgård att ta om hand. Sen är det väl tur att en trädgård är inte all för stor.
Jag ser fram emot kubbturnering som vi har pratat om att vi ska arrangera senare.
Och grillkvällar.
Ja, grillsugna Ebba Andersson och Gustav Berglund hör vi senare här i Sportextra. Så välkomna, säger Moa Berander och Alexander Lundholm.
Oh,
Veronica Maggio med tillfälligheter här i Sportextra, där vi följer toppmötet idag med Allsvenskan. Efter 9 minuter är det mållöst mellan Malmö och Djurgården. Och nu mer fotboll.
Cristiano Ronaldo nobbar sommarens klubblags-VM i fotboll. Eller det är åtminstone nästan bestämt enligt världsstjärnan själv. Det har nämligen viskats om att Ronaldo ska skriva på för en ny klubb för att delta i sommarens turnering. Men så ser det alltså inte ut att bli, trots att han enligt egen utsaga har fått flera erbjudanden. Man kan inte göra allt, säger han på en presskonferens med det portugisiska landslaget. Cristiano Ronaldo har spelat för saudiska Al Nassr de 2 senaste åren, men ser nu ut att lämna klubben när kontraktet går ut i sommar. Och så tar vi oss till NHL.
Det är utjämnat i Stanley Cup-finalen i ishockey, men det krävdes 2 övertidsperioder i det andra mötet mellan Edmonton och Florida innan bortalaget Panthers Brad Marchand lyckades överlista Edmonton-målvakten.
You know, to be honest, I blacked out. I don't even know where it went. So, but yeah, it's just obviously a fortuitous bounce, and we'll take it.
Matchhjälten Marchand i amerikansk TV efter hans 5-4 mål för sitt Florida, som nu utjämnat till 1-1 i matchserien. Även Edmontons svenske back John Klingberg mötte pressen efter matchen.
We were able to win game 1 in overtime, and they took the 1 today, so. I mean, it's hockey. We're battled back, scoring that goal, got some momentum, had some good chances in overtime as well as them. So it's a balance here and there.
Efter 2 tuffa matcher i Edmonton vänder de nu till Florida. Nästa möte natten till tisdag.
När som helst nu börjar finalen i Franska öppna i Paris. Där ställs världsettan Arina Sabalenka mot världstvåan Coco Gauff. Sabalenka, hon jagar sin 4:e Grand Slam, medan amerikanskan jagar sin 2:a i karriären. Men det är ingen av dem som har vunnit i Paris. Så att vi kommer få se en av dessa stjärnor ta hem sin första Franska öppna titel senare idag.
Och finalen har inte riktigt startat än eftersom det varit någon form av dans- och fioluppvisning där på Philippe Chartier-stadion än så länge. Men vi återkommer till den matchen när den börjar. Vi följer ju då också toppmötet i damallsvenska med Djurgården som är serieledare. Men hur hamnar de här efter fjolårets 7:e plats och nästan 2 decennier utan toppplaceringar i damallsvenskan? Djurgårdens ytterback Ebba Hed hittar ett av svaren i sättet de spelar i år.
Nej, men jag tycker att vi har involverat många i spelet. Har väl mer possession och liksom involverat forwards. Och vi har väl många anfallsvapen nu, tror jag. Både djupled och på skickliga spelare som kan köra en mot en också. Så att det är väl mer variation nu, tycker jag.
Dessutom blir förutsättningarna utanför plan ständigt bättre för laget. Och en stor skillnad till denna säsongen är att de har flyttat in på ett nyrenoverat Kristinebergs IP. Det har gjort laget mer sammansvetsat, tycker kapten Therese Åsland.
Då har vi omklädningsrum, det hade vi inte innan. Då var vi på Hjorthagen sin konstgräs var inte så bra för kroppen. Nu har vi en helt ny matta här som är jättebra. Vi har ett litet torn så vi kan äta frukost och lunch i. Och vi har fått det mer som ett hem då. Det tror jag hjälper mycket på det att få en sammansvetsat miljö, för då vill man ju hänga kvar. Så jag tycker att det här har gjort att vi liksom har fått ett ställe där vi är.
Ceci Åsland har snart tillhört klubben i 2 år och mycket har hänt under den tiden. Norskan själv har varit en injektion med 9 mål i fjol och 5 hittills i år. Och till den här säsongen har hon dessutom fått sällskap av svenska stjärnor som Mimmi Larsson och Pauline Hammarlund.
Vi har fått in bra spelare med bra mentalitet som behövs. Så ja, vi är överlag ett bättre fotbollslag.
Serieledning och obesegrade. Vad är nu Djurgårdens mål för säsongen?
Målen är fortfarande samma. Men det handlar om att ta en match i taget. Jag förstår att folk... Nu kommer det ju bli att alla lag vill slå oss säkert för att vi inte har förlorat en match än. Men det kommer ju hända. Men det handlar om att ha stenfokus på nu på den matchen som kommer nu snart, MFF. Och så får vi jobba oss fram till sommaren.
Therese Ceci Åsland, norskan på Djurgårdens mittfält, inför den här matchen som nu har hållit på i snart 14 minuter i Malmö.
På riksväg 40.
40 strax innan Borås när man kommer från Bollebygd-hållet. Där är det en olycka igång och det är fordon som står i båda körfälten. Det är strax efter trafikplats Tulla mot ett 84 här i höjd med Borås då och påverkar när man kör i riktning mot Jönköping. Först så kommer det en personbil med båtsläp som står delvis i vägrenen, delvis i höger körfält. Strax efter kommer det en personbil som står i vänster körfält, alltså omkörningsfilen, och så är det en hel del personer som rör sig här nära trafiken. Riksväg 40 är alltså vid Borås och det är då strax efter trafikplats Tulla mot ett 84 i riktning mot Jönköping.
Mittfält med veteranen Mia Persson som har haft hur mycket boll som helst och varit ganska ostörd på det där Malmö centrala mittfält och gjort lite vad hon ville med bollen. Men nu lånar de ut den i alla fall tillfälligtvis till Djurgården som alltså saknar båda anfalls-SM. Pauline Hammarlund skadad och Mimmi Larsson sitter på bänken klar eventuellt för ett inhopp. Mimmi Larsson, hon har varit ute och varit assisterande tränare några gånger till Marcelo Fernandes och skrikit till sina Djurgårdslagkamrater hur de ska spela. Så jag vet inte riktigt vilken roll Mimmi Larsson har idag egentligen. Tabellen, Djurgården etta, 21 poäng efter 9 omgångar och inte en endaste förlust. Hammarby tvåa, 2 poäng bakom på 19, sen kommer Häcken på 18 och sen kommer Malmö FF på 17. Det är väldigt jämnt i den där tabelltoppen med 3 omgångar kvar innan det långa EM-uppehållet bryter ut. Så det gäller ju att hänga på där i toppen för de här två lagen och kunna gå till det där EM-uppehållet i relativt lugn och ro. Nu är det mycket bollbyten lagen emellan på mittfältet. Åsland med bollen för Djurgården väljer att spela hem ner till backen Ebba Hed efter 15,5 minut. Fortfarande inga mål i toppmötet i Damallsvenskan mellan Malmö FF och Djurgården.
Andreas Mats följer den matchen och om ungefär 45 minuter är det dags för sista placerade Alingsås att möta Kristianstad som ligger femma i tabellen.
Vi har ytterligare en damallsvensk match som pågår just nu mellan Brommapojkarna och Växjö. Där står det 1-1 efter en timme spelad. Sen har vi den tidiga matchen är slut. AIK ställdes mot Rosengård på hemmaplan och vann med 1-0 efter ett straffmål av Adlisa Grabus. I straffsituationen blev Emma Jansson också utvisad och tränare Joel Kjetselberg fick dessutom sitt andra gula kort i slutet på matchen och fick också synade röda. Rosengård ligger nu 8 efter en lite tuffare vår medan AIK ligger 6.
Said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. We could dance till the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go off our feet. We could dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat, forget that broken heart. Oh, and oh, I can feel the night slipping by. Said, oh, hi, nice to meet you tonight.
we could dance all night. We could dance, we could dance all night. Nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night.
Nice to meet you med Miles Smith här i Sport Extra i P4. Och tänk vilken kväll det var igår för vårt grannland.
Norge besegrade Italien igår i fotbollens VM-kval med 3-0. Samtliga mål i den första halvleken där Norge dominerade mot de fyrfaldiga världsmästarna.
Där är det slut! Där är det slut! Norge har slått Italien med 3-0. Ikväll är Norge ett lag i världsklasse. 6 juni blir en dag att snacka om. Du kan se, hur var du då Norge slog?
Det var en uvirkelig opplevelse. Det var en sån eufori, en sån stämning på Ullevål som jag aldrig har upplevt maken till i hela mitt liv.
Kristoffer Lökberg är NRKs fotbollsexpert.
Det är den bästa omgången ett norskt landslag har spilt någonsin. Det har varit stora ögonblick på Ullevål för det börjar bli länge sedan, men også i de store øyeblikkene så var ikke prestasjonen så sterk som i går. Man feide rett og slett Italia av banen og var bedre enn Italia i alle spillets faser.
När förbundskapten Ståle Solbakken mötte media dagen efter triumfen berättade han att han hade fått ett meddelande från norska statsministern Jonas Gahr Støre efter matchen som gav en kort analys av insatsen.
Ja, jag har sett värre.
Analytikerna på sajten Football Meets Data ger nu Norge 77% chans att vinna kvalgruppen och kvalificera sig för VM. Och samtidigt hela 99,7% att hamna som sämst tvåa i gruppen och då få chansen att kvala in sig till VM via playoff. Ståle Solbakken menar dock att det är många tuffa matcher kvar och att allt kan hända i fotboll.
Det handlar om att få 3 poäng och det är att tro att du ska vinna med 2, 5 och 7 och det att tänka den tanken är där du straffar dig själv. Det är det som gör att fotboll är så fascinerande att allt kan ske.
Senast Norge spelade ett VM var 27 år sedan, 1998 i Frankrike, där laget tog sig vidare från gruppen men där de förlorade i åttondelsfinalen. Inte heller till EM har Norge lyckats kvalificera sig sedan 2000. Är det nu dags för det norska laget att kvittera ut en mästerskapsbiljett? Kristoffer Lökberg är självsäker.
Det norska laget är det bästa laget i gruppen per dags dato. Det var ett ganska svagt Italia som var på besök här på Ullevål. Så allt talar för att Norge äntligen ska ta mästerskap, bortsett från det vi känner på som en liten sån angst att det vilar ju nästan en förbannelse över det norska laget. Men hvis det inte lyckas nu, nej, då lyckas det faktiskt aldrig.
Det säger NRKs expert Kristoffer Lökberg som också berättade att de norska fansen är så självsäkra att de redan börjar titta på flygbiljetter till USA där VM bland annat spelas. Det spelas ju också i Kanada och i Mexiko. Samuel Selén där med den norska euforin. Det lät ju inte likadant i Italien direkt.
Norsk seger glädje i fotbollens VM-kval, men i Italien sågas landslaget Liazzurri efter den försmädliga 3-0-förlusten i Oslo under fredagskvällen.
Per vie centrali lo insegue Rovella nello spazio Sorloth, Sorloth è solo Sorloth.
Så lät Norges 1-0-mål i italienska tv-kanalen Rai och i italiensk press är man inte nådig efter nederlaget. På La Gazzetta dello Sports löpsedel går det att läsa i stor blå text Basta, som bäst översätts till Det är nog. Det går även att läsa italiensk katastrof krossade i Norge VM redan i riskzonen och förbundskapten Luciano Spalletti Spalletti kritiseras även på Corriere dello Sports löpsedel där ord som chock, katastrof och kross återfinns. Medan nu Norge kan drömma om en direktplats i VM nästa sommar efter tredje segern på tredje VM-kvalmatchen bävar Italien inför det faktum att man riskerar att missa sitt tredje raka världsmästerskap. Endast första platsen i gruppen garanterar en plats i VM och Italien kommer nu att vara under massiv press när laget spelar sin andra VM-kvalmatch hemma mot Moldavien på måndag.
Reporter här Pojan Ansari.
1-0 till hemmalaget Malmö FF i toppmötet i Damallsvenskan mot Djurgården. Det kommer i den 24:e minuten och det är Malmös särskilda målskytt, amerikanskan Issi de Aquila, som gör sitt 7:e mål den här säsongen efter ett fint förarbete på vänsterkanten av den centrala mittfältaren Mia Persson, som definitivt varit matchens behållning hittills de snart 25 minuterna som den pågått. Hon får in bollen i Djurgårdens straffområde och Issi de Aquila, eller Isabella de Aquila, bara rakar in den ganska enkelt efter ett lite tafatt försvarsspel av Djurgårdens backlinje. Anna Koivunen i Djurgårdsmålet helt chanslös. Koivunen som bara minuten innan gjorde en jätteräddning på ett skott från Anna Persson i Malmö FF, som fick bollen lite turligt, blev helt fri i straffområdet efter att just Isabella de Aquila skjutit. Bollen täcktes på Djurgårdsförsvarare, hamnade till en helt ren Anna Persson som drog till, men då räddade Koivunen. Men alltså bara minuten senare, och sett till matchbild och bollinnehav och allt det där, helt rättvist, för Malmö FF har varit betydligt, betydligt bättre än serieledande Djurgården så här långt i matchen. Djurgården dessutom är lite skadebekymmer, inte nog med att Pauline Hammarlund inte kan spela. Nu ser jag att högerbacken Alexandra Lobanova har fått ont i den där målsituationen när Malmö gjorde mål. Tveksamt om Lobanova kan fortsätta. Hon går bakom Djurgårdsmålet framför den, kan vi säga att det är 20 personers stora Djurgårdsklacken, och kan alltså inte spela. Så Djurgården just nu med en spelare mindre på plan och dessutom i underläge. Malmö leder med 1-0 efter snart 26 minuter.
Peter Kisfaludi lämnar Djurgården, det bekräftar klubben idag. Kisfaludi anslöt till klubben för snart 3 år sedan från Brommapojkarna och har arbetat som sportkoordinator U till A, men har nu valt att säga upp sig. Vi är tacksamma för hans insats och det avtryck han lämnar i verksamheten, säger Djurgårdens vd Henrik Berggren i pressmeddelandet. Vad Kisfaludis nästa uppdrag blir är inte officiellt.
Och på gruset i Paris så startar alldeles strax finalen för damerna i Franska öppna mellan Arina Sabalenka och Coco Gauff, som alltså inte riktigt än har dragit igång, men snart.
You can't have just
Who's to min who med Aretha Franklin här i Sportextra P4, där vi nyss hörde om den norska glädjen efter VM-kvalsegern mot Italien. Det blev ju faktiskt svensk seger också igår när det gäller herrfotboll, men inte i VM-kvalet utan i en träningslandskamp. Men det kan man ju också glädja sig åt.
Publiken buar. Sverige vann med 2-0 mot Ungern.
Näst sista testet för det svenska herrlandslaget inför höstens VM-kval slutade i en bekväm 2-0-seger på bortaplan mot Ungern. Efter en mållös första halvlek så var det Benjamin Nygren som lyckades spräcka den ungerska nollan bara några minuter efter paus.
Nygren läger, skjuter i mål! Ja, skjuter i krysset! Tredje landskampen, andra målet. 23-årige Benjamin Nygren. Vilket mål! 1-0 Sverige, 48 minuter!
Nej, extremt kul. Sett fram emot det här väldigt länge. Få spela inför 60 000, det är något man drömmer om som barn. Så det är riktigt kul att få uppleva.
Ta oss igenom målet, situationen.
Nej, jag tror jag får bollen av Hjalmar Ekdal. Får in den i en fin yta där. Ta en touch, öppnar upp, skjuter mot bortre, den går in.
Härlig känsla.
Ja, riktigt härligt, riktigt härligt.
Ja, lite tekniska problem där i det här inslaget som vi återkommer till om en liten stund. Vi gör så istället, Andreas Mats, att vi tar oss tillbaka till Damallsvenskan och Malmös ledning över Djurgården i toppmötet.
Så gärna, 32 minuten, 1-0 alltså till Malmö FF. Isabella de Aquila, amerikanskan målskytt, sitt sjunde mål den här säsongen, har ju varit ett fynd för nykomlingen MFF Portland. I Portland hittar de Isabella de Aquila och hon spelar som en släpande anfallare. Offensiv mittfältare, välj vad ni vill, kommer ofta in i liksom en andra våg in i straffområdet och får de där lägena och är ju stensäker när de får passningen från Mia Persson i den 24 minuten och rakar in 1-0 till Malmö FF som väckte publiken också definitivt och har glatt publiken inte minst genom att i stort sett äga allting i den här matchen. Kommer Malmö igen på högerkanten, ner mot kortlinjen, bollen in i straffområdet och så är det jätteläge och så är det 2-0. Bollen från ena sidan följer kortlinjen förbi alla i Djurgårdens straffområde, både Malmö FF-spelare och Djurgårdsspelare, och vid den bortre stolpen Beatrice Persson är det väl som rakar in det där i det öppna målet. Tuva Skogs framspelning genom, bara skär genom allt och alla. Ingen får bort bollen, ingen får fram bollen för en Persson är där och rakar in 2-0 för Malmö FF i den 34 minuten. Superrättvist, det är ju inget snack. Det är hur bra spel som helst. Skulle man i förhand inte veta vilket lag som toppade damallsvenskan när man har sett den här halvveken, så hade ju typ alla trott att det måste ju vara de där ljusblå, för de är väldigt mycket bättre än de mörklila från Stockholm. 2-0 till Malmö FF. Det är drygt 10 minuter kvar av den första halvleken.
Radiosporten, dokumentär.
Huvudet ska ha en nordisk typ. Kroppsfiguren ska vara mer utvecklad och de manliga organen ska döljas mer.
En bizarr historia om OS i Stockholm 1912.
Det är väl mer än naket här?
Snopp i fokus.
Finns i appen Sveriges Radio Play.
Jag har helt förlorat intresset för spelen 1912. Jag förmodar att jag uttryckt mig tydligt nog.
ut, står inte ut. Då försvinner utan ljus. Även om ett sekel går så ska jag alltid vänta på vår tur från och då. Utom just på din. För bredvid ditt namn står ett namn till.
Oskar Lindros med Från och med du här i Sportextra i P4. Och nu är finalen i Franska öppna tennisen igång mellan belarusiska Arina Sabalenka och amerikanskan Coco Gauff. Och ett tidigt break gör att Sabalenka leder med 2-1 i det första setet. Hon som är första sidan, Gauff är andra sidan. Så det är verkligen ettan mot tvåan som gick in i turneringen som nu möts i den här finalen. Och Sabalenka leder alltså med 2-1 och ska nu också serva. Igår kväll blev det ju svensk succé på nationaldagen.
Samuel Pihlström satte ett nytt svenskt rekord på 1500 meter i sin Diamond League-debut på friidrottsskalan i Rom. Så här sa han till SVT direkt efteråt.
Det var sjukt. Jag blir nästan lite rörd alltså.
Nu bara 50 meter kvar. Samuel Pihlström kan till och med bli trea om han gör en jättebra spurt här. Han kanske inte når upp till tredje platsen, men det är ett väldigt bra lopp av Samuel Pihlström som blir femma i Diamond League. Segertiden 3:29.72 och inte särskilt långt därefter Samuel Pihlström. Det är svensk rekord. Andreas Almgren hade 3:32.0 tidigare. Men det nya svenska rekordet är alltså nu Samuel Pihlströms. Och det är ordentligt dessutom, Stefan.
Ja, det är en rejäl sänkning och det är ett riktigt bra lopp han gör. Han får en bra resa och han tar inga risker utan följer sitt spår hela vägen. Och det här hade jag inte förväntat mig på den här nivån, det kan jag säga.
I sitt första 1500 meters lopp för säsongen så sprang 24-åringen alltså in på 3:30.87, drygt en sekund snabbare än Andreas Almgrens tidigare rekord.
Otroligt stolt över mig själv att jag vågar gå med så högt upp som jag faktiskt gör. Jag har aldrig någonsin sprungit så offensivt.
Stefan Holm, Radiosportens expert. Vad säger du om Samuel Pihlströms prestation?
Ja, lika förvånande som glädjande får man ändå säga. Han gör årsdebut på 1500 meter utomhus här i Rom och gör ett kanonlopp från början till slut.
Vad är det som är så kanon?
Jag tycker att han springer offensivt, han vågar satsa. Han hittar en bra löpväg och ligger tätt slickad in till sargen och spiller ingen extra energi, blir aldrig knuffad, hamnar i gruff någonstans. Utan han åker efter att fullfölja loppet hela vägen fram.
Och du som har koll på statistiken och historiken, hur häftigt är det att vara nere på 3:30?
Ja, i år är det ju exakt 30 år sedan, eller 40 år sedan det första 3:30, sub-3:30-loppet sprangs i världen. Och det är klart att i skrivande stund är det 48 löpare som gjort den där drömgränsen. Det vore häftigt att få en svensk hit också snart.
Och Samuel Pihlström verkar vara på väg dit. Han har ju inte satsat på friidrott särskilt länge. Han var ju orienterare från början.
Ja, han var ju det, men onekligen en väldigt löpstark sådan och ett vägvinnande steg, och det har de ofta orienterarna också, det funkar på bana.
Att ha svensk rekord är men helt otroligt. Ner mot 3:30 är också en, men det börjar bli en världstid också, så det jag är jättestolt.
Samuel Pihlström där till SVT. Radiosportens referent var Alexander Lundholm och expert Stefan Holm.
Och det sa Isabel Gradin. Om en liten stund ska vi ta oss tillbaka till Sveriges herrlandslag i fotbollsmatch mot Ungern och segern i träningslandskampen igår. Men nu till annan fotboll, och det är en levande sådan när det är toppmöte i damallsvenskan.
Mellan Malmö FF och Djurgården. Ettan Djurgården mot fyran Malmö FF. Det är mindre än 5 minuter kvar av den första halvleken. Och det är fyran Malmö FF som är betydligt bättre än ettan Djurgården. Och Malmö FF leder väldigt rättvist den här matchen också med 2-0 i en halvlek där Djurgården knappt har varit på offensiv planhalva. ett skott på mål har jag räknat till. Ebba Hed, vänsterbacken i Djurgården, hade ett ganska långt skott som inte var några problem alls för Moa Öhman i Malmö-målet. Malmö däremot radat upp chanser för en liten stund sedan. Norska Fornäs nick strax över ribban bakom Anna Koivunen i Djurgårdsmålet. Och ett litet förvånande spelövertag. Det var nog inte många som hade trott att Malmö skulle komma hit och vara så pass mycket bättre. Men möjligen att Hammarlund och Larsson saknas i Djurgården, att det är det som ställer till framförallt det offensiva, för det hände liksom ingenting. Tove Almqvist och japanskan Watanabe är det som spelar topp på topp för Djurgården. Det har inte varit mycket kreativt där än så länge i alla fall. Här kommer Ulenius för Djurgården in i straffområdet. Bollen ut efter kanten, kan komma ett skottläge utifrån för Lobanova. Lobanova skjuter, räddning av Moa Öhman i Malmö-målet. Och se där var ju i alla fall en liten chans för Stockholmslaget att eventuellt göra mål i den här matchen. Det var nog den bästa chans de hade. Inspelet från finska Ulenius var ju jättefint, men ingen djurgårdare hann dit förrän Lobanova kom från sin höger backsposition och sköt ganska långt utifrån, och man kunde rädda. Precis efter detta så är det ett nytt skadeavbrott. Det har varit ganska många skadeavbrott i den här matchen, främst för Djurgårdsspelare. Men nu är det Malmös centrala mittfältsnav Mia Persson som har satt sig ner en liten bit utanför Malmös straffområde och blir omhändertagen av Malmös medicinska personal. Persson som har varit formidabel hittills i den här matchen har vunnit mittfältskampen överlägset mot en sån som Therese Åsland i Djurgården till exempel. Persson har varit mycket bättre och styrt och ställt från den där centrala positionen. Men nu undrar jag om hon kan fortsätta, för att hon reser sig inte upp, Persson. Jo, där till slut. Men vad ser vi? 44 minuten. Det kommer bli en hel del tillägg. Det har varit mycket skadeavbrott i den här första halvleken. Vad vi vet säkert helt och hållet är att Malmö leder mot Djurgården med 2-0.
Ja, men då tar vi oss strax tillbaka till slutminuten av den första halvleken där hos Andreas Mats i Damallsvenskan här i Sportextra. Deep breath, big smile, it's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall, don't think, just talk, pray no one says a name I miss. I'm drunk here in the bathroom light, I'm checking my phone just one more time, in case you hit me with an on goodbye. And I fix myself up in the mirror and walk out with a shitty beer, even though they see me here. I'm not at this point.
You're balling it over. You just had to have me. I can't hear this music, 'cause I'm hearing you, yeah. You're so in love with me, but right now you need to work on yourself.
Dasha, you're not at this party.
Fotboll, damallsvenskan, Malmö MFF mot Djurgården i spel på tilläggstiden. Den första halvleken är 2-0 till Malmö FF. Det är en och en halv av de fem tillagda minuterna spelat, men det är en Djurgårdshörna. Djurgården har plötsligt börjat sticka upp i den här matchen. Åsland spelar bollen tillbaka till Ulenius i en kort variant. Det kan komma skott utifrån, gör det också, men jätteenkelt fångat för Moa Öhman när Ebba Hed skjuter. Ingen fara på taket alls för Malmö i det läget. Men det har det varit de senaste minuterna, för Djurgården har plötsligt hittat en dyrk in i offensiven i den här matchen. De har inte skapat någonting i stort sett förrän just de senaste 2-3 minuterna. Och den dyrken, det är 18-åriga finska yttermittfältaren Olivia Ulenius, som har varit Djurgårdens överlägset bästa spelare sett till hela halvleken, men framförallt sett till just slutskedet här och den första halvleken. Har de flera gånger kommit loss runt på vänsterkanten, spelat in bollen snett inåt bakåt i Malmös straffområde, men ingen Djurgårdsspelare har varit på rätt position. Fina inspel från Ulenius har det varit, men ingen hemma på det torpet, och bollen har gått ut till Malmöspelare som har kunnat rensa bort den. Men plötsligt i alla fall någon slags offensiv från serieledande Djurgården, som alltså blivit rejält utspelade hittills i den här matchen. Nu är halva tilläggstiden avverkad, 2,5 av de fem, och Malmö har bollen framåt på vänsterkanten. Där kommer Beatrice Persson, den senaste målskytten, med bra fart, drar sig igenom in i straffområdet, kan spela sig bollen snett inåt bakåt på en Djurgårdsspelare som är Camille Ash, mittbacken från USA, och en hörna för Malmö FF efter den jättefina räden av Persson på vänstersidan. Hörna för Malmö FF alltså på tilläggstid. Då tar de det relativt lugnt innan Bellomo, fransyskan, knallar bort till den där vänstra hörnflaggan för att ta hand om den här. Malmö har ju alltså varit betydligt närmare 3-0 än Djurgården 2-1 sett till hela halvleken. Bellomo med hörnan, rätt bra med spelare runt straffpunkten i Djurgårdens straffområde. Ska bli nämligen en utåtskruvad hörna från Bellomo med vänsterfoten. Där sträcker hon till den. Blir det något skottläge? Ja, det blir det för Persson som skjuter in. Inte går omkull, vill ha straff och får straff också. Straff till Malmö FF i slutskedet av den första halvleken. Beatrice Persson omkull, neddragen av Djurgårdsspelare. Djurgårdarna springer ut till domare Lovisa Johansson och tyckte att det där var väl inget. Men det var det ju, och straff och läge alltså att utöka ledningen till 3-0 mot serieledande Djurgården. Fornes, Sara Fornes är det som ska ta hand om straffen. Djurgårdens finska landslagsmålvakt Anna Koivonen ställer sig där sådär lite lagom långsamt på mållinjen. Fornes med vänsterdojan mot Koivonen. Ska det bli 3-0 till Malmö FF? Vilken succé det håller på att bli för det ljusblå hemmalaget. Här kommer Fornes mot bollen, klipper till. Räddning Koivonen, returen rakt ut och till en hörna för Malmö FF. En jätteräddning av Koivonen som går åt rätt håll, ner åt höger, sträcker sig så långt hon bara kan. Fornes straff lite lös men hyfsat välplacerad, men i och med att Koivonen gick rätt så blev det räddning på den, och kanske lite hopp då för Stockholmslaget. Ytterligare en hörna ska det i alla fall bli från Ines Bellomo. Lånet i Malmö FF från engelska West Ham blev ju farligt minst sagt på den förra. Ska det bli lika farligt på den där? Där kommer den mot straffpunkten. Och då hittar Lovisa Johansson en frispark till Djurgården i eget straffområde av det istället. Och då är det mer än de tillagda fem spelat. Men fortsätt spela? Nähä, fortsätt inte spela. Där var nämligen halvleken slut. Ni hörde visslan från Lovisa Johansson. Det är paus efter den första halvleken. Det har varit hur händelserikt som helst. Två mål för Malmö FF och en missad straff för samma lag. 2-0 till MFF mot Djurgården efter de första 45.
Obesegrade Djurgården alltså i underläge mot Malmö i toppmötet efter den första halvleken. Om ungefär 10 minuter dags för den andra matchen vi följer här i Sport Extra också, när Alingsås ska spela mot Kristianstad. Men igår spelade ju Sveriges fotbollsherrar i Ungern mot Ungern.
Publiken buar. Sverige vann med 2-0 mot Ungern.
Näst sista testet för det svenska herrlandslaget inför höstens VM-kval slutade i en bekväm 2-0-seger på bortaplan mot Ungern. Efter en mållös första halvlek så var det Benjamin Nygren som lyckades spräcka den ungerska nollan bara några minuter efter paus. Och det var ett klassmål han bjöd på.
Kommer till det här, får Nygren läge, skjuter i mål! Ja, skjuter i krysset! Tredje landskampen, andra målet. 23-årige Benjamin Nygren. Vilket mål! 1-0 Sverige, 48 minuter.
Vi hör målskytten.
Nej, extremt kul. Sett fram emot det här väldigt länge. Få spela inför 60 000, det är något man drömmer om som barn. Så det är riktigt kul att få uppleva.
Ta oss igenom målet, situationen.
Nej, jag tror jag får bollen av Hjalmar Ekdal. Får in den i en fin yta där. Ta en touch, öppnar upp, skjuter mot bortre, den går in.
Härlig känsla.
Ja, riktigt härligt, riktigt härligt.
Det andra målet i matchen var det Yasin Ayari som låg bakom. Däremot blev det ingen fullträff för Anthony Elanga trots att han hade flera bra chanser, rent av frilägen och dessutom en boll i nät.
Viktigt att visa vad vi kunde göra. Vi kunde ha gjort ännu mitt mål. Jag kunde ha gjort typ 3-4 mål mig själv. Men det var viktigt för mig att ta mig till området för att göra mål. Jag tror vi visade alla vad vi kan göra och det var början och förhoppningsvis kan vi bara fortsätta så här.
Då om vi tar dina målmöjligheter där, vad räknar vi på 3 frilägen och inget mål, vad gör det med dig?
3 frilägen och en offside. Ja, men det händer i fotboll. Man måste bara vara redo för att vara i området och för att göra mål. Jag ville fota backlinjen hela matchen. Jag försökte göra det bra, men det kommer.
Var det offside det sista?
Har ingen aning, jag måste kolla tillbaka i slutet.
Man snackar om att det var luggen, men det kan ju inte ha varit med hårbandet. Det måste ju ha varit skägget i så fall.
Det måste ha skägget, 100%.
Trots stjärnfallet, där Alexander Isak, Viktor Gyökeres och Dejan Kulusevski saknades, så fungerade alltså den svenska offensiven. Men kanske att försvarsspelet var ännu mer imponerande, åtminstone enligt Radiosportens expert Johan Elmander.
Jag tyckte försvarsspelet satt väldigt, både den höga pressen och den låga pressen. Kollektivet funkade otroligt bra. Robin Olsen gör några avgörande bra räddningar. Roligt att se att Elanga och Nygren, de funkade bra. Vad ska man säga, de jobbade inte så mycket tillsammans, men de funkade bra ändå. Bägge två var inne i matchen på ett bra sätt. In i mittfältet funkade bra också. Framförallt Ayari och Larsson tycker jag var väldigt, väldigt pigga. Saletros, han ligger där och är med i det men var inte lika involverad. Så att jag tycker Sverige gör en fantastisk bortamatch.
Robin Olsen var det alltså som vaktade kassen i Ungern. Och nästa match kommer Stokes Viktor Johansson få chansen i vad som blir en kamp om första platsen i det svenska landslaget. Olsen, som var först ut, imponerade på Johan Elmander med en bra insats.
Ja, men som vanligt. Han gör inte jag har nog aldrig sett honom göra en dålig landskamp. Så att det kommer bli svårt där för Jondal, Thomasson, vem som kommer få stå i VM-kvalet.
Härnäst väntar en träningsmatch mot Algeriet på tisdag och sen är nästa utmaning höstens VM-kval som drar igång i september.
Och samtidigt pågår nu alltså den franska öppna finalen i tennis på damsidan och det har varit en drömstart för belarusiska Arina Sabalenka som gick fram till 4-1-ledning i det första setet. Men nu har Coco Gauff brutit tillbaka i alla fall en gång och ställningen är nu 4-2 till belarusiska när Gauff ska serva.
Maja Stark är ute och spelar golf igen efter förra helgens major-seger. Den andra rundan i LPGA-tävlingen i New Jersey pågår just nu och Stark har inlett svagt. Hon ligger på 2 över par just nu. Bästa svenska där är istället Madeleine Sagström som inte har gått ut för dagen. På herrsidan så går Ludvig Åberg när som helst ut i tredje rundan på Canadian Open. Han bjöd på en kvadruppelbuggy under den andra halvan av gårdagens runda och han går ut på 45:e plats. Jesper Svensson gick det betydligt bättre för igår och han är bästa svensk i den tävlingen. Men den allra bästa svenska golfaren den här helgen hittills, det är Joakim Lagergren. Han går så småningom ut i ledarboll på Europatouren. En perfekt uppladdning inför hans majordebut i US Open nästa helg.
Och snart här i Sportextra så pratar vi med Ebba Andersson och Gustav Berglund. Ja, faktiskt, trots att det är juni nu, men vi har ju vår sommarserie där vi träffar de svenska vintersportstjärnorna för att prata om vad de gör på somrarna. Vad gillar de att grilla? Gillar de att spela kubb? Det får vi höra om en stund. Rick Astley med Never Gonna Give You Up här i Sportextra P4. Vi har följt toppmötet i damallsvenskan. Efter den första halvleken så leder tabellfyran Malmö mot obesegrade tabelletan Djurgården. Det står 2-0 till Malmö som dock missade en straff i slutet av den första halvleken. Och om någon sekund bara så börjar Alingsås mot Kristianstad, en match som vi också kommer att följa här i P4.
En damallsvensk match har också tagit slut här nyss mellan BP och Växjö, och det blev en spännande historia. Larkin Russell blev till slut storhjälte för Växjö. Hon kvitterade i den 83:e minuten och satte sedan segermålet på straff i den 91:a. Så den matchen slutade 3-2 till Växjö.
Och tidigare också AIK mot Rosengård. AIK vann den matchen med 1-0. Mer damallsvenskan blir alltså här i P4 om några minuter. Dessutom träffar vi då Ebba Andersson och Gustav Berglund, skidparet. Men nu de senaste nyheterna ifrån Ekot.
Det brinner i Konstakademins lokaler i centrala Stockholm. Flera gator kring Fredsgatan, inklusive Sagerska palatset där statsministern bor, har spärrats av. Omfattningen är fortfarande oklar. Tre personer dödades och många skadades i nattens ryska attack mot staden Charkiv i Ukraina. Lubna Elshanti, vår Ukraina-korrespondent, om läget i kriget just nu.
Ja, den senaste tidens fredssamtal har inte lett till några framsteg alls. Ryssland har ju gång på gång avvisat Ukrainas krav om 30 dagars vapenvila, och nu kallar man det i Ryssland för en existentiell fråga, själva Ukraina-kriget. Så i nuläget finns det ingenting som tyder på att länderna är närmare ett fredsavtal. Samtidigt så har ju Ukraina efter en längre tid av dödläge längs fronten lyckats med den här omfattande operationen som ju kraftigt försvagat ryska flygvapnet och visar på att Ukraina inte är utdömt. Men ingen av sidorna, varken Ryssland eller Ukraina, har något övertag just nu, samtidigt som striderna på marken och ryska attacker fortsätter minst lika intensivt som tidigare.
Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Vårdförbundet håller inte med regionerna om att förutsättningarna för att bemanna vården i sommar i många fall ser bättre ut än i fjol. Enligt Vårdförbundet så har 16 av 21 regioner ett sämre läge i år. Men i Ekot frågade regionernas ledning svarade bara två att det ser sämre ut. Sommartid innebär en tid då svenskarna drar på sig mer lån för att ha råd med alla utgifter. Det här visar en undersökning som Finansinspektionen har gjort. Moa Langemark är konsumentskyddsekonom på inspektionen.
Hushåll tenderar att ta mer lån inför sommarsemestern. Det är en tydlig säsongsvariation här. Vi har ju också ställt frågor till hushållen inför den kommande sommarsemestern här, om man planerar att ta lån eller misstänker att man kommer behöva ta lån. För då är det ju så många som 11% som svarar att ja, så är det.
Och hur tänker du kring den siffran? Den låter ju väldigt hög.
Ja, nej, men det här är ju problematiskt, för svensk ekonomi befinner sig ju sedan en tid tillbaka i en lågkonjunktur. Och det är ju exceptionellt